Jag ska i alla fall predika för er om att Guds plan för oss inte är perfektion, utan det är gemenskapen med honom, som temat redan varit lite grann. Från begynnelsen så har Gud kallat syndare, synd som ett populärt begrepp. Och han har kallat oss att vara tjänare, profeter och kungar, och alla oss har varit syndare. Och det står i Hebreerbrevet 1, vers 2-3. Men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting, liksom han också skapat världen genom honom. Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen, och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på majestätets högra sida i höjden. Det är i alla fall två delar av treenigheten förklarad på ett sätt. Och vad är treenigheten? Jag gillar att förklara treenigheten som att Gud är kärlek, evig, oförståeligt mycket kärlek. Men du kan inte ha kärlek av sig själv. Det kan inte existera i ett vakuum. Du måste ha ett objekt för kärleken. Så Gud delar sig i sina personer för att kunna älska sin son genom sin ande. Därmed är treenigheten i sig en kärleksfull gemenskap mellan Guds tre personer. Och precis som det här så är vi kallade att ha en gemenskap med oss själva, såklart, med varandra och framförallt med Gud. Och det här sammanfattar ju Jesus i lagen om man läser Matteus 22. Du ska älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud vilar hela lagen och profeterna. Varför är det här viktigt? Och vad har det med dagens tema att göra? Det är viktigt eftersom det är vi som kristna måste förstå att det är hela vår tro i princip. Att hela vår tro är relationen till Gud genom Jesus Kristus. Och att gemenskapen med honom inte är grundpelaren bara här i kyrkan och det vi gör nu på gudstjänsten, utan i hela vårt liv. Och, men inte ens det kan vi använda för att förklara vad den här gemenskapen med Gud ens betyder. Och därför tog jag upp det här Hebreerbrevet i början. Att världen är bokstavligen skapad genom gemenskap. Och det här är ganska övermäktigt, lite för teologiskt kanske. Och det tycker jag också faktiskt. Men jag ska komma tillbaka lite till hur man praktiskt implementerar en Guds gemenskap, för det är ganska svårt. Och ibland så känner jag att man hör en predikan och sen ska man höra, ha gemenskap med Gud. Okej, men hur gör jag det då? Det är inte jättelätt för alla att förstå det. Så jag kommer tillbaka till det lite, men vi tar andra frågan först. Och vad är det med dagens tema att göra? Och temat för dagen som sagt är att det inte är perfektion som är planen för oss, utan det är gemenskapen med Gud. Men det här kan ju vara svårt att tro på, faktiskt. För innerst inne så vet vi ju kanske det, men det är lite svårare att faktiskt känna det. Och hur ofta känner man sig inte långt ifrån Gud? Som att, ja men, vart är Gud? Vad har han gjort för mig? Vad kan jag ens göra för honom? Och hur ofta så känner man inte skam eller skuld för att vi inte är tillräckligt bra för Gud? Eller att vi inte är så bra som vi skulle kunna vara? Man kanske inser, oj, jag kunde kanske ha gjort lite bättre på provet. Jag pluggade ju faktiskt inte så mycket. Men Gud vill att du ska veta att du är älskad. Och om du någonsin tvivlar på det, så se på korset. Nu har inte vi något krucifix här, men han hänger där för er, alla. Och ja, du är en syndare. Vilket kan kännas ganska mörkt och hopplöst och lite hårt av mig att säga så här. Men anledningen till att jag säger det är för att det är ju endast genom att inse det här som vi kan ha en relation med Jesus från början till att börja med. Så jag skulle vilja våga påstå att inse att vi är syndare och att vi bär på synd och att vi inte är perfekta, att vi gör fel ibland, är en del av själva frälsningsplanen för oss. Som sagt, det är endast genom det som vi kan inse behovet av relationen till Jesus. Men vår tro är inte legalistisk heller. Det är väldigt tydligt i alla fall när man kommer till Nya testamentet att mycket av det är baserat på nåd. Paulus skriver i Galaterbrevet 5 att ni som söker rättfärdighet i lagen, ni har hamnat utanför nåden. Och i Romarbrevet 6 skriver han, synden ska inte vara herre över er. Ni står inte under lagen utan under nåden. Det här betyder ju såklart inte att vi ska bete oss som skit. Att vi ska vara dåliga personer för att vi är ändå räddade. Det är inga problem liksom. Men det är inte det det betyder. Det betyder är att det faktumet att vi är operfekta syndare inte äventyrar vår möjlighet till att ha en gemenskap med Gud. Och jag tänkte ta en kort tour genom Bibeln för att bevisa det här. Och min första exempel är Eva. Jag tror att alla människor har hört talas om Adam och Eva. Och därmed är ju Eva kanske den mest kända syndaren som någonsin existerat. Hon gjorde ju bokstavligen så att mänskligheten sparkades ut ur Guds paradis. Och på sätt och vis kan ju då hennes misstag se som att hennes synd eller hennes och Adams synd var en separation från Gud på grund av synd. Eller på sätt och vis är det sant, men Gud skickar inte ut dem ur paradiset helt nakna eller utan någonting. Han skickar ut dem med kunskap och möjlighet att klara sig. Och även fast han kanske inte är direkt med dem i trädgården eller vad man säger, så är han ändå med dem hela tiden. Det är inte så att han lämnar dem bara för det. Och idag skulle jag vilja påstå att Evas misstag är en större, lite djupare läxa än bara det här. Och det är att vi måste lära oss att tänka på att vårt agerande får konsekvenser. Nummer två är David. David, kung David. Och han kan ju på många sätt ses som en rent ut sagt dålig person. Alltså han var extremt egoistisk. Han bara tänkte på sig själv. Ett exempel bara på vad han gjorde är ju att han låg med en gift kvinna. Gjorde henne gravid. Och sen så blev han så rädd så han tänkte, det är lika bra att jag mördar hans man då, hennes man då också. Oj, fantastisk människa. Men Gud välsignar honom. Säger, du är en gudsman. Och han välsignar hans hus, det vill säga hans släkt. Till att ha själva kopplingen till Kristus. Han säger ju Davids son. Varför det? Nummer tre är Job. Som kan bli ursäktad skulle jag vilja påstå. För att han blev väldigt orättvist prövad. Men han beskyllde ändå sitt lidande på Herren, på Gud. Som att det var väl kanske visserligen inte ens fel. Men jag menar, det är ju fortfarande en hädelse. Jona, nummer fyra, han vägrade att acceptera sitt kall. Han bara ville inte. Han tyckte att, nej, det är inte värt det liksom. Han klagade hela tiden på att Gud hade kallat honom till det. Inte helt ovanligt heller för profeter. Att man bara, nej, jag kan inte. Exemplen finns också i Nya testamentet. Petrus förnekade Jesus tre gånger, sa att han inte ens kände Jesus trots att han var den mest älskade lärjungen. Och ändå så kallas han att vara herde för alla kristna. Paulus, mitt sista exempel här, han förföljde kristna. Han förespråkade dödsstraff för alla som var anhängare till Jesus. Och sen helt plötsligt så träffar han Jesus i någon vision eller någonting. Och sen så kallar Gud honom att vara den främsta missionären, han som spred kristendomen till södra Europa och som också är författaren till bokstavligen hälften av Nya testamentet. De här namnen är väldigt kända i Bibeln, alla känner till de här namnen, nästan i alla fall. Och vad har de gemensamt då, förutom att de är bibliska karaktärer? Ja, jag skulle vilja säga att det är, trots att de har stora uppdrag, så är de också grova syndare. Så vad betyder det här då? Jo, men det betyder ju som sagt att Gud kallar de största syndarna att göra hans vilja. Och varför det? Jo, men för att han litar på oss. Oss alla, trots att vi är fel. Så varför kan inte vi lita på honom? Är vår standard högre än Guds? Han har alltså gjort, han har gjort dem till de främsta förebilderna till alla kristna genom alla tider. Det står i hans bok. Men nu vill jag gärna komma tillbaka, som jag sa i början, till det praktiska. Hur implementerar, hur har jag den här gemenskapen med Gud? I första Korintherbrevet 12 så skriver Paulus att vi alla är delar av Kristi kropp. Och fast vi är olika med olika gåvor och uppgifter, så fyller vi en viktig funktion. Och det tycker jag är tröstande. För det innebär att vi alla, alltså en person, måste inte göra allt. Vi ska självklart göra allt vi kan för Gud. Så. Men det betyder inte att jag, ensam person, måste rädda hela världen. Och vi är ändå viktiga och värdefulla. Och varför är det så? Men det är för att Gud inte förväntar sig perfektion. Han vill bara ha gemenskapen med oss. Han vill lära känna oss. Eller han känner oss. Men han vill att vi ska lära känna honom. Och praktiskt då får vi inte glömma att det är Bibeln som är vår huvudsakliga källa till att lära känna Jesus och vem han är. Jag skulle vilja säga, läs Bibeln och inse att det är ett testamente. Det heter ju Gamla och Nya testamentet. Vad är testamente? Jo, men det kan ju vara någonting, ett dokument du får av en avliden som du älskar. Och som sagt, vi ser Gud som en älskande god fader. Tänk att det är hans, som han har lämnat till oss. Det här har jag lämnat till dig, det här är ditt. Här får du, sök mig. Det vill säga, var inte en bankman som då får ett lagligt dokument och bara säga, här står det, det gör vi det med. Och så blir det bara tråkigt och betydelselöst. Det är därför förresten som Bibeln är full av berättelser och inte punkter i en lagbok. Jag brukar vilja säga, det är inte mitt begrepp det här, utan det är min lärare, men han säger ofta, och jag tycker det är bra, vår gemensamma livstolkningsberättelse. Att det är genom den här boken så vi kan tolka vårt eget liv, förstå det, göra det meningsfullt. Ha en koppling till vår egen historia. Man kan sätta sig in i berättelserna och se vem man själv identifierar sig med. Man kan lära oss av alla karaktärer, så att vi inte behöver lära oss livets hårda skola, utan vi kan se, oj, han gjorde det, men då kanske jag inte borde göra det. Eller, ja, han gjorde det och det gick jättebra. Kan ta tips från honom. Jag skulle vilja påstå att det här kan göra att man börjar identifiera sig också mer med sin skapare. För det som händer annars är att man på något sätt förslavas under världsliga saker. Man vill ha framgång, mer pengar, den nya tröjan. Men Gud är trots allt våran främsta identitet. Vi kanske måste lära oss att sitta i tystnad och inse att ibland är det bättre att inte säga någonting. För det är tystnaden och bönen som Gud jobbar. Jag skulle också vilja säga att det är viktigt att vi lär oss att lyssna på andra. Det är skillnad på att lyssna och att höra. Hör inte bara vad människor säger till er, utan lyssna. Och trots att ni kanske inte ens är intresserade, så lyssna till dem. Försök engagera dig. Var en god människa som bryr dig mer om dina medmänniskor än dig själv. Sist skulle jag vilja säga att vi måste inse vad kyrkan är. Det är inte ett företag. Alla vi som är här och jobbar, Vi gör inte en föreställning här för er. Det är en helig gemenskap i Jesu namn, skulle jag vilja säga. Det betyder att du behöver inte vara proffs på allt. Jag är inte proffs på att stå och prata inför folk. Joel kanske är proffs på att sjunga. Men alltså alla är inte proffs på saker. Bara för att man får vara med och göra någonting i kyrkan. Och så ska det vara, tycker jag. För alla får ta plats i den här gemenskapen. Och varför? För att Guds plan för oss är inte perfektion. Det är gemenskapen med honom. Avslutningsvis då, så grundas det hela på att vi litar på Guds plan för var en av oss. Ingen av oss är överflödig, men alla har ett syfte. Jesus kom sagt med evangeliet, vilket betyder då ett glatt budskap. Jag skulle bara vilja ta ett exempel här från en serie som heter The Chosen, som är en serie om Jesus. Han som spelar Jesus sa något intressant som jag tyckte var väldigt, väldigt meningsfullt. Han sa att evangeliet, det betyder ett glatt budskap, men det egentligen betyder är vägvisning för honom. Det var någon som pratade om, Matteus 5, saligprisningarna. Han sa, vad är ens det här? Vad betyder saliga, fattiga i anden? Liksom? Okej. Men det betyder, det är directions, sa han. Alltså vägvisning, vart man ska hitta Jesus. Och hur man ska hitta frid. Och Jesus säger ju själv, den som tar emot mig tar emot den som sänt mig. Så om vi tar emot Jesus, då får vi bli en del av den här heliga gemenskapen som vi kallar treenigheten. Varför säger jag det här? Det kanske är en liten avstickare från resten av predikan, men det är inte det. För att vi får inte glömma evangeliet och vad evangeliet betyder då, ett glatt budskap. För vi fastnar lätt i alla detaljer som står i Bibeln eller som cirkulerar kring det här budskapet, och det är kyrkan, att nu måste jag gå och städa. Eller oj, nu står det här i Bibeln, nu är det kört för mig. Men det vi gör då är att vi fastnar i detaljer, och när man fastnar i detaljer, då inser man hur operfekt man är, hur långt man har kvar. Problemet är med det här sättet är att Guds plan för oss inte är perfektion, utan det är gemenskap med honom. Vi ber. Herre Jesus, visa vägen för oss, var och en av oss. Led oss till gemenskap med vår fader och var vår vän på vägen. Så att vi kan förstå att det inte är vår prestation i lagen eller moraliska uppträdande som räknas. Utan visa oss att det är din nåd och din vilja att ha gemenskap med oss som räknas. I Jesu namn. Amen.